I Jesu namn, låt oss be. Jag tackar dig, Herre, av hela mitt hjärta. Jag vill förkunna alla dina under. Jag vill glädja mig och jubla i dig. Jag vill lovsjunga ditt namn, du den helige. Ja, Herre, kom du själv och var oss nära. Förklara ditt ord på våra hjärtan när vi ska gå för att studera syndafallet idag. I Jesu namn. Amen. Syndafallet. Texten från första Moseboks tredje kapitel. Berättelsen om syndafallet ska vi se på lite mera idag. Vi ska studera den här texten lite mera ingående. Men vi ska först lyssna på den. Lyssna på den, ja. Från folkbibelappen. Han är mycket bättre på att läsa än jag är, så jag kommer att använda mig av ett hjälpmedel idag. Och det här är något ni också kan använda själv där hemma när ni är trött och inte orkar läsa Bibeln. Så lyssna på Bibeln. Det är den gamla översättningen, eller äldre översättningen. Det är inte den här sista på alla. Och jag tror att det här är också den äldre översättningen som är frågan om. Varsågod, Samuel.
Men ormen var listigare än alla markens djur som högg hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt, ni kunde äta av alla träd i lustfågeln? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från trädet i lustfågeln. Men om frukten på det träd som står mitt i lustfågeln har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som han höll henne, och han åt. Då öppnades ögonen på den båda, och de märkte att det var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vid kvällsbrisen hörde de henne Gud vandra i lustfågeln. Och mannen, hans hustru, gömde sig för Herre Guds ansikte bland träden i lustfågeln. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Han svarade, jag hörde ljudet av dig hos fågeln och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han, vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som jag satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Kvinnan svarade, ormen förledde mig och jag åt. Då sa Herren Gud till ormen, eftersom du har gjort detta ska du ha förbannat bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din huk ska du gå, och jord ska äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud, och du ska hugga honom i hälen. Till kvinnan sa han, jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din lust vara, och han ska råda över dig. Till Adam sa han, du lyssnar på din hustru, och åt av det träd om vilket jag befallt dig, du ska inte äta av det. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska bära åt dig. och du ska äta av markens örter, i ditt andlighets svett ska du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden. Ty av den har du tagits. Jord är du, och jord ska du åter bli. Mannen gav sin hustru namnet Eva, till hon blev moder till allt levande. Och Herren Gud gjorde kläder och skinn åt Adam och hans hustru och klädde henne. Herren Gud sade: se, människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta livets träd och så äta och leva för evigt. Och Herren Gud sände bort den från Edens huskor för att de skulle bruka jorden som de tagits från. Han drev ut människan, och öster om Edens huskor satte han keruberna och det flammande svärdet sin rågård för att bevaka vägen till livets träd.
Tack. Det var fint läst. Vi ska se på tre saker idag, eller lite mer kanske än tre, men vi ska se på innan syndafallet och själva syndafallet och även efter syndafallet, syndafallets konsekvenser. Det ska vi studera idag. Vad kan vi säga om de olika aktörerna då innan syndafallet? De som var invandrade i den händelse som vi nyss hörde. Om vi börjar med ormen, talar om ormen lite, om skapelsen. Det står att, men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Av det kan vi läsa ut att Herren Gud hade format alla markens djur och himmels fåglar av jord. Han förde dem fram till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Och så som mannen kallade varje levande varelse så blev dess namn, står det i andra kapitlet i första Mosebok. Så ormen var skapad och formad av Gud och namngiven av Adam. Han var också underlydande Adam. Han kan ha sett annorlunda ut, det vet vi ingenting om. Hur han såg ut innan syndafallet. Men det vi kan säga med säkerhet var att han var inte ett hatat och fruktat djur innan syndafallet. Utan han omgicks fritt bland de andra djuren som Gud hade skapat. Mannen då? Vad kan vi säga om mannen innan syndafallet? Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa, står det i kapitlet innan. Så blev människan en levande varelse. Sen beskriver Gud mera hur han planterade en lustgård i Eden österut och satte där människan som han hade format. Och Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, ljuvlig att se på och god att äta. Mitt i lustgården satte han livets träd och trädet med kunskap om gott och ont. Vi läser vidare att Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Han blev trädgårdsmästare. Och Herren Gud gav mannen den här befallningen: du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter av det ska du döden dö. Och Gud konstaterar om mannen: det är inte bra för mannen att han är ensam. Jag ska göra en hjälp åt honom, en som är hans like. Vi kan kommentera att hittills hade allting varit gott av det som Herren Gud hade gjort. Men nu säger han att något är inte bra. Mannens ensamhet lade Gud märke till. Och det var något som behövde åtgärdas. Något som även mannen senare blev medveten om. Sen han hade sett alla andra djuren. Men vi ska inte på något sätt överdriva hans känsla av ensamhet. För det var trots allt inte så lång tid. Det är en halv dag, det är max en halv dag som det är frågan om, som han var ensam. Och det borde väl en man klara av. Med tanke på att den uppgiften han hade, att han skulle se alla djuren, namnge dem och så vidare. Vi ska lägga märke till att det också har en Gud som säger det här och tycker och tänker här. Att inte är mannen som hörs klaga. Han är ju fullkomligt skapad av Gud och nöjd i sin ställning med Gud. Det är innan syndafallet. Men det här ger Gud anledning att utföra världshistoriens första operation med moderna medel. Han sätter, gör en, han söver ner mannen och tar ut ett treben av honom och fyller igen stället med mold eller med stoft som det står. Och nu skapar han kvinnan. Han säger, jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som hans like. Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit från mannen och förde fram henne till honom. Det står att hon skapades av ett revben. Den nya folkbibeln säger att det står sida, eller sela som kan också översättas med sida i en not. Så troligen togs också lite kött med när han tog revbenet. Så han tog en revbensfjäll av honom. Så en del fiffiga människor har försökt påstå att alla män saknar ett revben efter den här händelsen. Men det kan ju alla som har lite kunskap förstå att så är inte fallet. Vi ser, vi har alla båda revbenen. Och om man amputerar någonting från en förälder så inte blir ju barnen utan till exempel en tumme. Inte föds ju deras barn sen utan tummar bara för att pappa varit utan en tumme. Så det är ju naturligt, inte det här något konstigt. Men det skulle ha varit ett jättefint minne förstås om vi skulle ha ett treben mindre. Det är så, på det sättet skulle det ha varit fint. Och tomlöshet kan man ju säga, eller tomme mitt i handen går ju i viss mån i armen, inte tomlösheten direkt. Klantigheten går i viss mån i armen. Det verkar vara släktfel. Men Arons reaktion när han ser kvinnan talar också för att det handlar om kött som var med. Han säger att han konstaterar att äntligen som det står i Nya folkbibeln. Det här kan ju leda förstås tankar att det var en lång period som han måste vänta på att få sin hustru. Om man vill ha något förstärkningsord så kanske man kunde ha det finska ordet nonin. Jag tror de pratar finska i Eden, för det är ett svårt språk. Sen måste de skapa av Gud. Men jag kommer kunna översätta till svenska, men nå ja, något snackar vi. När han såg Eva. Något sånt skulle man kunna tänka sig på mer än den här långa tidsperioden. Man fokuserar mer på här, hans beundran av henne. Som vi också kan se senare att han, det verkar man skulle vara i full beundran av henne. Ända till syndafallet gick han efter henne och beundrade henne. Och det var en, inte en syndig beundran utan en beundran mer av vad Gud hade skapat. Sen fortsätter han säga att den eller hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna till mannen och tagen. Och där kanske han säger med handen på sidan och känner att hon är tagen av mannen. Kvinnan är också skapad till Guds avbild, läser vi om i första Mosebok. Det står att Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne, till man och kvinna skapar han dem. När Gud gjorde en medhjälpare åt Adam, så kostade honom lite. Det kostade honom lite kött och ben. Och det här skulle också, hans medhjälpare skulle också kosta honom livet senare, som vi vet. Gud använde redan skapat material. Han tar lite mannens kött och treben och fyller igen stället med jord som är samma stoft. Detta inbegriper inga smärta för mannen, skulle jag kunna tro, utan det är mer medvetenhet om vad som har hänt. Även hon blev förd fram till mannen och namngett av honom. Han säger kvinna, eller som det står i en äldre översättningen, maninna ska hon heta till mannen om dagen. Och den här maninna eller kvinna kommer från hebreiskans. För man, hebreiska ordet för man är ish och för kvinna ish a. Alltså det är a-kvinn, a-man. Där får hon sitt artnamn eller sitt könnamn. Sen först senare får hon sitt personnamn Eva, för att hon ska bli moder till allt levande som består, som Adam uttrycker. Sen läser vi att vidare i första Mosebok 28 om både mannen och kvinnan, att Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och förök er, uppfull jorden och lägg den under er, råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sa det, se, jag ger er alla fröbärande örter och på hela jorden och alla träd som har frö, det ska ni ha till föda. Gud instiftar också äktenskapet och säger, därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött. Och Jesus tillägger, när han kommenterar det här stället, så är det längre inte två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte åtskilja. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att lygas för varandra, läser vi. Här är det viktigt att konstatera och lägga märke till att det är människan som har fått uppgiften att råda över skapelsen, inte Adam ensam. Men deras inbördes förhållande var något av Gud skapat. Han var huvudet, hon ska vara hjälparen. Han har bara huvudansvaret. Det är också till mannen som Gud säger att han ska lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Det är också, tror jag, med allra största nödvändighet som han säger det. Han ska inte ha särintressen. En man ska inte ha särintressen och underhålla sig från familjelivet och sin hustru, utan de ska vara förenade i äktenskapet. Han ska leva som ett kött med sin hustru. Och i den föreningen är det som Gud fogar dem samman, och som vi läste, vad Gud har sammanfogat får ingen människa åtskilja, varken kompis eller någon ny partner får komma in i den föreningen och skilja dem åt. Så sen ser vi vad Gud säger innan syndafallet passerat, att Gud såg på allt han hade gjort och ser det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon, den sjätte dagen. Så avslutas hela skapelseverket från Guds sida. Fullkomligt gott var allt han hade gjort. Även det här vi hörde tidigare om inte bra var nog också jättegott. Sen kommer vi över till syndafallet. Då ska vi se först också på ormen lite. När det här talas om ormen är det dels som den skapade ormen, men det är också om den stora draken, den gamla ormen som kallas djävul och satan och som förleder hela världen, som vi läser om i Uppenbarelseboken 12. Det är han som beskrivs här också som ormen. De onda änglarna hade avfallit någon gång innan människornas avfall. Det vet vi inte exakt när det skedde. Men vi vet att Satan kommer till kvinnan i skepnad, i en orms skepnad. Han ser ut som en orm när han kommer till kvinnan och talar med henne. Och han säger till kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Han ifrågasätter kunskapen de fått av Gud. Han gör det med mycket stor list. Han försöker sig på att slå in en tvivel mellan den kunskap och den information de har och den som gav kunskapen. Kunskapsgivaren, Herren Gud själv. Men på kvinnans minne är det inget fel, eller på hennes förstånd. Hon citerade det som Gud hade sagt till ormen. Hon var fortfarande fullkomligt skapad och svarade helt korrekt. Medan hennes kunskap om konsekvenserna var kanske inte det allra starkaste. Att hon förstod vad döden innebar och vad att vara frånskild från Gud. Så att när djävulen använde sig av just det här när han kommer till kvinnan. Han säger att, som vi vet, så är lögnens fader, och han kommer med en halvsanning. Han ljuger och talar halvsanningar hela tiden. Han säger till kvinnan, ni ska visst inte dö. Tidigare har kvinnan sagt till ormen att de kommer att dö om de äter av det här trädet, men han säger, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den här kommer er ögon att öppnas. Och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Han säger att Gud vill frånhålla dem något och inte ge dem allt. Han har ännu kvar att ge dem, bara de tar av trädet, så kan de bli fullkomliga människor. Hade ormen rätt? Delvis hade han ju rätt. Det hör vi också senare av hur Gud såg på det som hade skett. Han säger att människan hade blivit som dem med kunskap om gott och ont. Men han hade också fruktansvärt fel. Han undanhöll den kunskapen om de fruktansvärda följderna som döden innebar. Som det här ätande av det här trädet innebar. Den skilsmässa med Gud som kom in. Och som vi redan sa, så hade kvinnan svarat helt korrekt. Men trots att ormen kommer med helt en information som strider helt med det hon sa tidigare, så fylls hennes hjärta ändå av begär. Och hon åtrår till det här trädet. Hon sträcker ut handen och tar av frukten. Det står att kvinnan såg att trädet var gott att äta och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd. Hon tog av frukten och åt. Nej, nej, nej. Gör om, gör rätt. Men det gick inte. Det gick inte att göra annorlunda. Det gick inte att göra rätt igen. Och det är svårt att säga när det exakta ögonblicket för det här syndafallet skedde. Det har också teologerna tvistat om. Om det hade skett innan hon sträckte ut handen och betade frukten, eller om det skedde först när hon svalde. Då var ju det fysiska ätande ett faktum, att hon svalde ner. Hon tog inte bara, utan hon åt. Men det verkar som om konsekvenserna av det här syndafallet dröjde lite. För vi läser först om att hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Paulus skriver med rätta i sitt första brev till Timoteus. Han skriver alldeles riktigt att det var Adam som blev förledd. Att det inte var Adam som blev förledd, utan kvinnan blev förledd och gjorde sig skyldig till synd. Skyldig till överträdelse. Men så var också mannen där med henne. Det vet vi. Det var tydligen där tillsammans vid trädet. Så står det att det är, så står det, och det är svårt att få det här skrivet annorlunda. Eller få det här bortstruket. Om ormen talade, så att bara mannen, eller så att bara kvinnan hörde honom, eller om mannen också hörde honom, det vet vi inte, det står inte. Men jag tror att han i alla fall hörde kvinnan tala med någon. Säkert såg han någon, men så han visste vad som för sig gick. Och han kunde ha stoppat det, eller hur? Var det månne båda två lika intresserade av att vattna just kring det där trädet? Det står inte heller i Bibeln. Men tillsammans stod det där och tillsammans slaffade i sig av frukten med god aptit. Och vi läser. Då öppnades deras ögon. Då öppnades ögonen på den båda. Och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig i höftskynken. Det fanns inga andra människor där. Det var bara de två. Men ändå blev de blyga för varandra. Jag tror att det här beskriver en mycket större skada som hade inträffat med dem och i deras relation till varandra. Och det ska vi se lite på senare. Vi ska först se på vad Gud hade för roll i den här händelsen. Herren Gud hade gett befallning till mannen att du får fritt äta av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och in ont skall du inte äta. Ty den dag du äter av det ska du dö den dö. Så Guds roll var ingen. Han var totalt oskyldig och hade absolut ingen delaktighet i syndafallet. Någon har försökt anklaga honom med att han skapat trädet. Men den liten går vi inte på. Dit vill vi inte gå. Han hade sett till att de hade föda och näring mer än de behövde. De växte utan deras omsorg. De kunde bara gå runt och plocka i sig så mycket de orkade. Vad mer borde han ha gett dem för att de skulle ha satt högre värde på deras relation? Skulle det ha varit bättre att han hade fråntagit den möjligheten att bryta mot hans vilja? Att han skulle ha gjort dem till robotar? Skulle det ha varit det bättre alternativet? Nej. Men det här är människornas svar till Gud på hans godhet som han bevisat dem. De misstror hans godhet. De misstror honom. Något som vi ännu ofta sysselsätter oss med idag. Vad blev det då efter syndafallet? Ska vi först se på ormen. Då sa Gud till ormen. Eftersom du har gjort det här, eftersom du har gjort detta, ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Ormen blev för hatlig, vilket den ännu är idag. Alla fåglar och djur avskyr den, med undantag för några bisarra människor som gillar den. Svårt att säga om ormen förlorade benen som konsekvenserna av syndafallet. Men vi ser följden av det. Vi ser förbannelsen med det. För varje gång den äter någonting idag så blir den nästan orörlig. Riktigt svårt att röra sig. Och det ofta äter den mer än den borde, har vi sett på många videoklipp. Hur det förhöll sig innan med ormarna innan floden, det vet vi inte riktigt. Men efter floden står det att fruktan och skräck för människorna infördes bland alla djur på jorden och alla fåglar under himlen. och över allt som kräver på marken och över alla fiskarna i havet. Och det här verkar också ha ändrat livet på djurens beteende mot varandra, att det blev rovdjur och offerdjur. Så här kan det också ha inträffat att ormarna börjar äta andra djur och inte längre bara åt stoft. Så när Gud fortsätter och säger både till ormen och till människorna att jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma, så är det här en följd av syndafallet. Något som först till fullo inträder efter syndafloden mellan ormen och som art och människan. Men mellan Satan och människorna var en fiendeskap ditsatt av Gud. Och som den fiendeskapen måste också Gud upprätthålla. För människorna och ormen kom alldeles för bra överens för att påstå att det finns någon fiendeskap mellan dem naturligt. Vi märker också att den här fiendeskapen beskrivs mera i detalj. Här kan vi använda samma argument som kanske Seth kommer att också ta upp, som Paulus och använder om det upprepade löftet till Abraham. När han säger att till Abraham säger han att nu gavs löftet till Abraham och hans avkomma. Det står inte och dina avkomlingar, som när det gäller många, utan som när det gäller en enda, din avkomma, som är Jesus, som är Kristus. Då blir fortsättningen väldigt detaljerad för oss i den här texten, när han läser att han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Redan då direkt efter syndafallet förklarar Gud hur han ska krossa Satan, och redan då berättar han att han själv ska återupprätta Adams och Evas syndafall genom att krossa den ondes välde och förgöra honom. Vi ska se lite på mannen och kvinnan. Hur blev då syndafallets konsekvenser för Adam och Eva? Dels blev det, som jag redan sa, en ditsatt fiendeskap mellan dem, mellan ormen och människorna, mellan Satan och människorna. De nya vännerna fick en påtvingad fiendskap. Men det som var en långt större förlust var den gemenskapen som de gick miste om med Gud i syndafallet. Vi läste vid kvällsprisen, hörde de Herren Gud vandra i lustgården, och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. De gick miste om den heliga gemenskapen med Gud, och således förlorade de livet, det andliga livet de hade haft tidigare. De fick en annan gemenskap i syndafallet, nämligen gemenskapen med Satan, med mörkrets furste. Och i den här gemenskapen förblir människan tills hon lämnar den här livet. Synden och dess konsekvenser kommer för alltid att förbli en del av människan. Och det kallas för köttet i Bibeln. Jesus säger att det som är fött av kött är kött. Så alla som blir födda hit i världen är lika Adam. Av naturen var vi bredens barn, säger Bibeln, och följde våra kötsliga begär och gör vad köttet och tankarna vill. Och det här bekräftas för oss, arvsynden som vi kallar den, det bekräftas för oss när vi läser om lite senare i femte kapitlet att när Adam var 130 år gammal fick han en son som var lik honom, hans avbild. Han gav honom namnet Set, eller Set. Där står en skarp kontrast till det vi läste om i tidigare, när det står att Adam blev skapad i Guds avbild. Alla dog med den första Adam. De avsaknar livet som kom, avsaknad av livet som kom med sönderfallet, blev alla delaktiga. Ni har säkert hört att man har beskrivit döden som tre stora förluster. Vi ska se på dem på nytt för att påminna oss. Det här är lite annat sätt att se på det. Du kanske inte har sett, pratat om avsaknaden. Men andlig död är avsaknaden av andligt liv och den andliga gemenskapen med Gud. Timlig eller kroppslig död är avsaknaden av det timliga eller kroppsliga livet. Själen lämnar kroppen. Evig död är avsaknaden av det eviga livet. Man står utanför gemenskapen med Gud. Personen är förvisad till helvetet, som var beredd åt djävulen hans ängel, som vi läser. Så när man undrar någon gång om en människa är, eller en person är levande eller död, ser man efter livstecken. Är personen i aktiv gemenskap med Gud och hans ord? Andas personen och har puls? På det tredje kan man fråga sig, var personen i gemenskap med Gud under den tid han andades och hade puls, så länge han levde här? Då vet vi att själen är odödlig. Det var också själen som var i gemenskap med Gud, och den gemenskapen kommer att fortsätta. Och den personen ska för alltid vara hos Herren. Kvinnan då, och de konkreta följderna för kvinnan i syndafallet. Till kvinnan sa Gud: jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din lust vara, och han ska råda över dig. Det här är fyra konkreta saker. Denna stora möda känner ni kanske alla till som har fött barn och varit gravida. Jag tror att de flesta kvinnor har någon typ av graviditetsbesvär och drabbas av stora födslovåndor ännu idag, trots att medicinen och tekniken har gått väldigt mycket framåt och förhållandena i vår värld har blivit betydligt bättre. Så teknikens och medicinernas framgång kan inte ta bort till full eller födslovåndorna och ångesten inför ett barn, när ett barn ska födas. Samma sak är det med de andra två delarna i konsekvenserna av sönderfallet. Nu är det inte längre rosa moln på deras himmel för Adam och Eva. Verkligheten kommer i kapp dem. Tidigare hade vi kan säga att de haft ett problemfritt förhållande. De hade till varandra. Hon hade sin givna plats som mannens medhjälpare. Men nu har det här smutsats ner och här har kommit in två skall, två påbud. Som det alltid är med påbud och regler, så är det irriterande. Det vet ni. Alla påbud är irriterande. Mer eller mindre för alla människor. Men särskilt för dem som det gäller. I vårt samhälle idag är kvinnorna självständiga och har rätt att äga saker, bestämma över sitt eget liv och kan studera och arbeta med vad de vill. Det här var rättigheter som endast männen hade förr i tiden. Så det kan vara svårt att förstå och lägga det här i vårt tidsspråk och få ut betydelsen av det för oss. Men om vi ser på barnen i ett förhållande, så förr i tiden var de föräldrarnas egendom, vilket det i viss mån kan sägas att det är ännu idag, att föräldrarna äger barnen. I alla fall hade försörjnings- och uppfostringsplikt över sina barn, och barnen hade sin i sin tur det fjärde budet till föräldrarna. De skulle respektera och lyda sina föräldrar. Pojkarna blev myndiga och ansvariga för sin egen försörjning ganska tidigt. Men det tillhörde sin fars hus ända tills de var gifta. Medan flickorna tillhörde sin fars hushåll ända tills de blev bortgifta. Och de blev aldrig riktigt myndiga förr i tiden. Fadern var flickornas första man i livet. Och han gav bort sina flickor till deras nästa man vid äktenskapet. Och där lovade brudgummen att försörja henne och möta hennes behov. Det var väldigt viktigt för en ung kvinna att bli bortgift och förbli gift för hennes försörjningsskull. Om det blev skilsmässa åkte hon tillbaka till sin pappa för det mesta. Egendomarna tillhörde hennes man och så även barnen de fick tillhörde hennes man. Som vi lätt kan förstå så kunde det här bli svårigheter. Men om hon insåg sin ställning och förnöjde sig med den så kunde det bli ett väldigt välsignat förhållande dem emellan. De kunde leva ett riktigt bra liv. För det måste ju också medges att det är betydligt lättare att både råda över och älska någon som har en lust till en. Det som var ett första tecken på att Adam rådade över sin hustru var att han gav henne namnet Eva. Han namngav henne. För hon blev mor till allt levande som han säger. Jag läste lite i Piper och Mulla när jag förberedde det här föredraget på det här ämnet. Och då citerar han Lotta som uttalar sig i den här frågan. Medges svör att jag lite tvekade om jag skulle citera någonting överhuvudtaget. Men jag tror att det är ändå viktigt att vi ser på vad de har lärt, de gamla har lärt. Vi får behålla oss mot det. Vi kan citera det här citatet senare. Det här handlar om kvinnan och gudsbilden. Först har han nämnt lite likheter mellan mannen och kvinnan och gudsbilden. Som vi redan berört. Och sen skriver Piper att Luther säger med detta. Det kvinnliga könet här har Gud inte förordnat till att regera vare sig i kyrkan eller i världsliga ämbeten. Och vidare säger Luther, den heliga ande har uteslutit kvinnan från regerandet i kyrkan. Piper fortsätter och säger, å andra sidan inskärper Luther kraftigt att det kvinnliga könet ska åtnjuta en särskild vördnad från det manliga könets sida. Därför att kvinnan är människosläktets moder och uppfostrare. Luther håller genomgående fast vid att liksom Gud skapat man och kvinna med en skillnad i fråga om kön, så har han också bestämt olika verksamhetsvärdar för de två. Det är den skriftenliga inställningen. Du skriften förelägger kvinnans verksamhetsområde till hemmet genom att dra en skarp skiljelinje mellan den verksamhet som är henne förbjuden och den verksamhet i hemmet som är henne påbjuden. Det här säger han med stöd av 1 Tim 5:14 och Titus 2:3. Skriften förbjuder kvinnan till exempel det offentliga predik- och läroämbetet. Som bekant brukar den bibliska åskådningen, enligt vilken kvinnan har sin verksamhet i hemmet, betecknas som orientalisk, alltså österländsk. Det är någonting som inte berör oss. Att 1 Kor 14 och 1 Tim 2 inte avser en tidsbunden orientalisk ordning utan en allmän ordning framgår av apostelns skäl till förbudet. Dessa omständigheter, nämligen skapelseordningen, förlenandet till synden, de två omständigheterna, förblir i alla tider oföränderliga i öst som i väst. Och därmed också på den faktagrundade ordningen. Slutligen måste man komma ihåg, och det här tror jag är väldigt viktigt att vi sätter in här, att slutligen måste man komma ihåg att den i hemmet verksamma kvinnan är människosläktets mest inflytelserika lärare, Titus 2:3. Och som sådan utövar hon större inflytande på den uppväxande generationen än alla män tillsammans, präster och lärare inberäknade. 2 Tim 1:5. Kvinnan förlorade emellertid detta inflytande så snart hon trädde in i det offentliga livet som konkurrent till mannen. Välgård vara den som rättar sig efter Guds vilja och hans ordning, avslutar Bibeln i sin kristna dogmatik. Och det här var sidorna 233 och 234. Det här kanske ni kan diskutera lite senare, hur vi ska se på det idag. Till mannen då. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: var är du? Han svarade: jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då svarade han: vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som du förbjöd dig att äta av? Mannen svarade: kvinnan som du satte vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. I det senare läser vi: till mannen sa Gud: du lyssnade på din hustru och åt av trädet som jag befallde dig att inte äta. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törn och pistel ska den bära. Och du ska äta av markens örter. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden. För av den är du tagen. Jord är du, och jord ska du åter bli. Mannen gömde sig för Gud. Fördärvat i naturen som de båda hade blivit, kändes de över sin nakenhet inför Gud. Deras nakenhet orsakade fruktan inför Gud. Han var inte bara blyg, utan han var också rädd. Mannen satte sin tillit till kvinnan framom tilliten till Gud. Andan skyllde på henne att det var hon som lurade honom att äta. Medan Gud gör det väldigt klart för honom att han som skapelsens krona, ditsatt av Herren Gud själv, med den uppgiften att i Guds ställe råda över dem, han har absolut ingen att skylla för sin synd. Han borde ha hindrat kvinnan från att äta och inte lyssnat till henne. Han var ju själv med. Och konsekvenserna blir förödande. Adam måste dö. Han som var skapad att leva med Gud för alltid i hans gemenskap. Han som skulle råda över skapelsen och skulle njuta av dess frukter, skulle nu slita ut sig för att samla sin föda till sin familj. Hela skapelsen blev ogästvänlig och främmande för Adam. Han blev förvisad från lustgården. Och till sist skulle den minsta skapelsen, maskan, förinta hans kvarlevor. Jord är och jord ska då återbli, säger Gud. Men vad gör Gud då? Gud lämnar dem inte utan hopp. Han ger löftet om Messias, deras räddare, från den eviga döden. Som vi redan läste så säger han: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan till ormen, och mellan din avkomma och hennes avkomma. Jag ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Det är Gud som ska göra det här. Det är han som genomför krossandet av ormens huvud. Satans makt över människan, han ska krossa den. Och det har han gjort. Fram till långfredagen år 30 efter Kristus levde människorna i löftet om frälsaren. Frälsaren som skulle komma. Han som skulle krossa ormens huvud. Satans makt över dem. Eva utbrister redan när hon fött sin första son, Kain. Jag har fått en man från Herren. Och i hoppet om löftets uppfyllelse levde det heliga ända fram till den dag då Jesus föddes. Det fanns ännu två stycken, två gamla människor som väntade på Messias i templet. De väntade på deras frälsare. Jag ska sluta med ett citat från Paulus. Han säger: men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om de många dog genom en endas fall, så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Amen. Tack för ett visat intresse.